Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 228. Hon är flerfaldig OS-medaljör, har 12 VM-guld och över 70 mästerskapsmedaljer. Hon har slagit flera världsrekord och är en av de bästa europeiska simmarna genom tiderna. En helt otrolig karriär. Jag gästas den här veckan av ingen mindre än Therese Alshammar. Nu ska vi få höra Therese berätta om sin livsresa och karriär. Och där hon numera jobbar i näringslivet på IMR, Institutet för människor i rörelse, som jobbar med att hjälpa företagen skapa hållbara medarbetare. Vi kommer att prata om prestation förstås, och om ledarskap, och om inre och yttre motivation, och om livets både goda och svåra stunder. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 228 med min gäst Therese Alshammar. Jag heter Eva Ekedal. Therese Alshammar, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns ju lite nervöst, men väldigt, väldigt roligt. En spännande timme med dig. Ja,
ja men verkligen. Jag ser fram emot det. Jag ser också väldigt mycket fram emot det här. Och vi fick ju faktiskt glädjen att träffas bara för en vecka sedan när vi hade en träff, en event kan man väl säga, med Women for Leaders, där du var inbjuden, eller vi gjorde det tillsammans med er.
Ja.
Och med er, säger jag.
Ja, då är det mitt nya jobb då, eller mitt jobb, sen ett år. På IMR, Institutet för människor och rörelse, där ni har ju haft då min nya vd som...
Precis, som har varit väldigt aktiv i Charlotte Berg, som har jobbat med oss, håller på att säga. Hon har gått vårt ledarprogram. Mm. Men superhärligt var det att träffa dig då, tillsammans med alla våra kvinnliga ledare som vi hade på plats. Och du fick liksom en liten chock och fick, vad är det här? Det är som ett helt gäng med klasskompisar som
träffas. Jag fick ett helt nytt nätverk av starka, glada, alltså entusiastiska kvinnor. Ni hade en fantastisk atmosfär ni har skapat och en entusiasm som smittade av sig.
Ja, och du bara liksom smälte in där, tänker jag. För du har ju verkligen en karriärkvinna som har gjort en karriär som många dräglar över och är så imponerade av, såklart. Och den kommer jag att vilja djupdyka i. Men det jag faktiskt tänkte på rätt mycket när vi sågs också, så här, hur gör man en sån omställning som det ändå måste vara från att ha varit en sån elitsimmarkarriär som du har, och sen bara, nej, men nu ska jag göra någonting annat.
För mig så Ja, men jag tror att det är viktigt. Det tar ju tid. Det tar jättelång tid att gå från någonting som man har gjort sedan man är liten. Så också är en del av ens identitet i mångt och mycket. Och sen så tog det tid för att dels vart jag mamma efter jag slutade min simkarriär. Och sen så gäller det också att hitta någonting som blir rätt. Där man känner att man liksom både känner ett mening och en naturlig plats att vara på. Mm. Och det känner jag att jag gjort med IMR. Jag var ganska klar på vilka områden jag ville jobba inom. Men sen så har jag gjort massa andra saker också efter min simkarriär. Men jag var ganska säker på att jag ville jobba på saker som hjälper andra. Jag ville jobba med hälsa, med saker som jag vet är liksom viktigt, med levnadsvanor, må bra. Det har varit en så naturlig del. När man idrottar så tänker man på alla aspekter av sitt liv. Man tänker på så här, jag ska äta, jag ska sova, jag ska vara noga med min återhämtning.
Vi har redan börjat prata om, du hade med en massa bra mat och vad säger, nötter och snacks här till mig som jag genast ska anamma.
Ja, men man blir väldigt noga. Eller jag var ju tvungen att vara väldigt noga. För att allting handlar om att kroppen, att man ska orka, och man ska prestera, och man ska träna liksom flera gånger om dagen och man ska klara av allt det. Mm. Så då blir alla parametrar så viktiga. Och när jag sen skulle jobba vanligt så tänkte jag, det här, jag vill ju fortsätta med de här goda vanorna jag har och kanske nu hjälpa andra också med det. Så då vart IMR väldigt naturligt.
Alltså, det låter ju som
när jag fick frågan för ett år sedan så tänkte jag, det här är jätteroligt. Dels att hjälpa folk vara mer fysaktiva, hjälpa företag, liksom kunna hjälpa sina medarbetare må bra, ha någon slags förhållningssätt till att alltid kolla upp det här, att göra en prioritet, att ta hand om sig själv.
Mm. Ja. Och det har ju du fått såklart göra under hela din karriär. Men ska vi berätta någonting om IMR? Vad gör ni för någonting då?
Ja, men jag skulle, det är ju, vi grundades för ungefär drygt 3 år sedan bara av Mats Sundin.
Men också en strålande idrottskarriär.
Ja, också en stark idrottskarriär. Men vi handlar absolut inte om elitidrott. Det låter ju så när jag och Mats jobbar där och man tänker så här, nu ska vi hurtbullenivå. Utan det är mer att det som vi vet funkar, och det är det här individuella upplägget och att alla är olika och att alla behöver ha en god hälsa. Och det handlar inte om att träna för någon tävling eller ett lopp, utan det handlar om det här, vad mår man bra av? Och det är att ha en hälsosam balans i sin vardag. Så därför får IMR, vi kallar oss för, liksom, vi hjälper företag med hållbara medarbetare. Det som man pratade om miljön för kanske 20 år sedan, tror jag i framtiden för människor. Mm. Jag tror att vi lever i ett samhälle som gör det så svårt för oss att ha en hälsosam inställning till hur det är att leva. Liksom, allting kan göras nonstop hela tiden. Vi kan skicka mejl när som helst på dygnet. Man kan vara tillgänglig jämt. Man kan äta liksom, sittande i soffan bara med ett knapptryck. Man kan göra så mycket saker så effektivt och liksom, i oändlighet. Vilket gör det farligt, för vi tappar de här sunda sakerna som är så viktigt för att vi ska må bra. Som att promenera, vara i naturen, ha regelbundet liksom fysisk aktivitet eller liksom träffa någon och prata om sin hälsa eller sin utveckling. Så de sakerna jobbar vi med. Men än så länge bara mot företag och sen då med de här hälsopedagogerna som vi har som utbildade, som var och en på företag får träffa. Och förhoppningsvis sätta upp en egen resa och liksom titta över det här. Inom idrotten så är det som är mest att jag har så här, var noga med att ta med mig en veckoschema. Att jag planerar min vecka. Hur ska min vecka se ut för att jag ska må bra?
Med både liksom träning och aktivitet,
precis,
och
allting,
hälsa och
liksom, återhämtning. Kanske inte skriver upp i detalj varje måltid, men ungefär. Jag vet att jag måste äta de här måltiderna varje dag och jag ska försöka äta den här typen av mat. Och jag ska få in aktivitet här de här 3 dagarna. Skriver in vilken tid det är så att man inte hoppar över det. Och när man ska planera in återhämtning eller tid för ingenting. För det är kanske det allra svåraste.
Precis, det är det vi är allra sämst på, tror jag. Ja. Men du, jag måste bara, alltså, hur lång tid tog det då innan du kom på det här? Du ville göra när du inte skulle simma på elitnivå?
Ja, men jag tror att jag är, dels så simmade jag en tid när det inte var så mycket ekonomi i sport. Simning är inte en jämställd sport, alla har liksom, tjejer och killar har lika dålig lön, om man ska vara så krass. Men nu har det kommit, de sista 5 åren har kommit ganska mycket mer pengar i simning. Så att nu kan man då säkert, om jag har simmat rad, hade jag kunnat sluta och kanske inte behövt jobba. Men min realitet var annorlunda. Och när jag simmade så var jag väldigt noga med att investera alla pengar jag tjänade på min sport i min egen satsning. Och jag höll på väldigt länge, så att jag tyckte det var en otroligt rolig grej att dra runt som ett eget företag och åka till de bästa miljöerna för att träna med de människorna jag ville träna med eller de tränare jag ville besöka. Så för mig var ju det, alltså, hela tiden som att ha ett litet eget företag som jag drog runt.
Du byggde liksom entreprenörskapsresa, verkligen.
Ja. Och sen när jag slutade så tyckte jag ju att vissa saker var roligt. Så då fortsatte jag skriva en barnbok om simning.
Ja, det visste ju inte jag att du hade gjort. Det googlade jag mig fram till här.
Vad roligt. Ja, men jag skrev 2 barnböcker om simning. Jag tycker att det var någonting som jag saknar själv. Och sen är det lite så här, vad man ser och liksom läser om vill man också göra mer av. Mm. Och när jag fick vår första son så fortsatte jag att simma. Och då tänkte jag, men gud, jag vill ju läsa. Liksom. Jag vill att han ska göra som, när vi läser Pippi så tar han på sig de här skurborstarna på fötterna och åker runt och liksom ska städa golvet. Och det vill jag att han ska göra med simning också. Att man liksom läser om det, blir nyfiken på att utforska vattnets värld och vara där. Så att då skrev jag den första boken om Aisa. Aisa i simhallen, och sen skrev jag Aisa och lillebror simmar när barn nummer 2 kom. Så att jag gör...
Du gör det liksom efter...
Men det har varit väldigt roligt. Och sen har jag tyckt att det var kul med lite andra entreprenörskap. Jag har designat badkläder för barn och sportkläder och sånt, så att jag har gjort lite olika. Men jag ser också en långsiktighet i att det är fantastiskt att jag har haft en karriär inom simning, men jag skulle gärna vilja bygga en liksom civil karriär också.
Mm.
Så när frågan från Mats och Company kom på IMR om att vara med i deras, dels i produkten, jag gör liksom övningar när man tränar med mig, när man får liksom sitt individuella skräddarsydda träningsprogram.
Mm.
Så man tränar och gör övningar med mig och även var med lite mer involverad företagets dag till dag, tyckte jag att det var jätteroligt.
Men så kul, alltså det låter ju verkligen klockrent. Om man ska liksom få jobba med det man också brinner för och har erfarenhet kring. Det blir ju som allra bäst oftast. Men du, vi måste ju också få höra hela din karriärresa. Alltså jag vet ju att du inte ställer upp i jättemånga poddar.
Nej.
Är det här en av de första eller?
Nej, jag har gjort någon, men jag tycker någon för cancer, någon cancerpodd. Och ja, dels så tycker jag kanske helt ärligt att jag inte är jättekul att prata om mig själv.
Nej,
jag bara, vad skönt att få jobba med någon, liksom, någonting annat. Alltså, när jag då jobbar civilt tänker jag så här, gud vad kul, jag kan prata om någonting helt annat än mig själv. Jag pratar om det jag liksom kan och om hjälpa andra. Jag tänker att det jag lärde mig mest inom min simkarriär är att det är fokusera på tillväxt, fokusera på att lära mig nya saker hela tiden. Och att sitta och prata med själv, inte det.
Nej.
Så då tänker jag, det här vill jag inte göra.
Men tänk på liksom vårt nyckelord i Women for Leaders och Karriärpodden, det är ju paid forward.
Ja.
Så det är ju, det är på något sätt du gör nu.
Ja, det är paid forward. Ja, men jag tänkte att det här tycker jag, ni gör ett fantastiskt jobb. Jag tycker det är en viktig, jag älskar det här talsättet, you cannot be what you cannot see.
Mm.
Jag hade själv en jätteviktig förebild i mitt liv när jag var liten.
Mm. Och vem var det då? Vi börjar där nu.
Det var min mamma.
Det var mamma.
Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt att man har människor eller starka, alltså starka förebilder som kan visa en vägen och som kan hjälpa en fram.
Mm.
Så att,
hur var det med din mamma? Hon var också simmerska.
Min mamma var simmerska. Hon simmade OS 72 i München. Och hon var...
Gud, OS 72 i München. Vet du att nu ska jag avslöja, för jag är så gammal. Så jag kommer ihåg, jag satt som klistrad för tvn. Gunnar Larsson var
det. Ja, Gunnar Larsson vann med en tusendel. Ja, väldigt omdiskuterat lopp. Ja.
Du ser, jag är också idrottsnörd.
Ja, och kungen och Silvia träffades.
Precis, det var mycket som hände där.
Ja, och Lika Knape vann OS-guld i simon. Ja, men det var ett stort...
Och då var din mamma.
Och attentaten också, kanske framförallt, som många minns mest som var tragiskt.
Mm.
Ja, så jag har hört om det väldigt mycket. Och jag har även hört om min mammas simkarriär. För hon slutade... När hon simmas fick man höra att man var gammal när man var 18.
Mm.
Så hon var ju då dels genom hela min karriär den största supporten i att fortsätt.
och det har du ju faktiskt gjort.
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Flera comebacks också.
Ja, flera comebacks och flera så här försök till att stanna i det jag gillar. Men hon, ja, så att det är ju inte alla som är det. Det är viktigt, jätteviktigt med studier. Men hon var så här stark... Och sen var det sagt faktiskt att hon sa att du kan alltid plugga senare, men du kan inte idrotta senare.
Mm.
Och det har hon ju haft rätt i. Men jag är glad att jag gjorde båda faktiskt under lång tid.
Men hur gick det till? Hängde ni i simhallen då väldigt mycket när du var liten?
Ja, min mamma var min första simlärare.
Mm.
Så hon satte ihop en grupp med mig och en dagens kompis. Så vi fick liksom ha gemenskap och ha kul på träningen. Så var hon vår första simlärare. Och sen så var jag i väldigt många olika klubbar. För att om jag inte trivdes så var hon också väldigt noga med att byta miljö på mig.
Mm.
Så att jag lärde mig super tidigt vikten av liksom att vara i en god prestationsmiljö. Att vara någonstans där man trivs och har roligt. Är mycket viktigare än att liksom jobba på uppgiften.
Mm.
Så att när jag var 13 hade jag varit i 5 olika simklubbar. Vilket är jätteovanligt.
Mm.
Och nu hör jag så här barn som spelar fotboll. Så här, men man får inte byta klubb. Då är man liksom en... Ja, att det skulle
man upp typ.
Ja, eller, eller liksom att man förräder sitt liksom moderslag. Och jag tänker så här, gud, det är mycket viktigare att byta miljö. Dels så lär man sig jättemycket av att få komma in i en annan miljö igen. Och så skapa nya relationer och kanske träffa någon som man inte skulle träffat annars. Som kanske blir en jättegod vän. Och sen så lär man sig också att det är så viktigt. Det är så lätt att jobba hårt eller liksom att utvecklas i en bra miljö.
Mm.
Där man blir sedd och man får uppmuntran och får höra att man är bra på något. Sådär. Så för mig var simningen jätteviktig.
Och det där kan man ju verkligen koppla till senare i livet och till, alltså, till karriären i näringslivet, ja, eller vad, ja, som helst. Alltså, ja. Det där med att byta jobb, det är ju samma sak där, ja, egentligen. Och det handlar ju om ledarskap här redan tidigt.
Ja, det gör det faktiskt. Jag lärde mig jättemycket om sånt när jag var liten. Och sen var det senare i min karriär när jag var liksom vuxen och äldre, så var det så här, gud, jag vill besöka de här tränarna för att se hur de jobbar med sina adepter. Eller liksom, om det var någon som var väldigt skicklig, om det kom fram några superstjärnor ibland, tänkte jag så här, åh, undrar vad hans tränare gör. Eller så kommer det fram flera superstjärnor från den tränaren, så tänker jag, den här tränaren, gud vad intressant. Han har förmåga att se många och ge dem sitt bästa, liksom, att alla ska nå sitt potential.
Ja, men du nämnde tidigare att det var ju, förutom då mamma som är kvinnlig tränare, men annars har du haft väldigt många manliga tränare.
Ja, jag är lite sorgligt att jag reflekterar vägen hit så här. Åh, jag skulle vilja säga att jag har haft duktiga kvinnliga ledare. Jag har haft en kvinnlig ledare under liksom flera perioder i mitt liv, och det är Ulrika Sandmark som numera är, hon var förbundskapten väldigt länge i simning.
Mm.
Hon startade tillsammans med några andra kvinnor, Ann Forsell och några andra, när jag var, liksom, då var jag nog 14, som hette Tjejer kan, heter det så. Ja, men liksom ett tjejinitiativ för att tjejerna skulle bli bättre inom simningen.
Ett women leaders för
simning. Ja, det var
women
for leaders för simning väldigt tidigt. Vi fick cykelbyxor och munkjacka och cykla lite såhär, det var träningshelger och sånt. Och det var ju väldigt roligt initiativ på den tiden. Och det kom också en stark våg av liksom duktiga tjejer sen. Jag tror att man måste ju ha... Ja, det är viktigt att ha lite extra satsning. Men det behöver inte vara... Man satsar på bägge så där på det sättet, tänker jag. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt att man har bra förebilder och visar att tillsammans kan vi klara mycket.
När du tänker på din uppväxt de tidiga åren i simhallen och utanför simhallen, vad kommer det upp för minnen?
Ja, men jag hade en väldigt härlig uppväxt inom min sport. Jag hade en mindre härlig tid i skolan. Jag varit mobbad från första klass och sen tills jag slutade minnas, ska jag säga. Och i simningen så kände jag mig mer uppskattad för liksom hur jag tog mig an och hur jag försökte. Och jag var absolut ingen liksom talang eller barnstjärna som liten, utan det var mer att jag hade kul i vattnet. Jag tyckte om att simma, jag tyckte om att vara i det elementet. Så att, och så småningom tyckte jag liksom att, eller mer och mer, desto mer tid jag spenderade, desto roligare fick jag med mina vänner, så att mina... Liksom, bästa dina kompisar var ju mina simmarkompisar när jag växte upp.
Så skolan, där, vad som hände?
Nej, men jag har väl, eller jag har stora tänder fortfarande.
Jättesnygga tänder, sitter jag och tittar på här. Okay,
ja, nej, tack. Ja, nu, ja. Men jag hade väldigt stort överbett, så jag fick in tummen mellan över- och underkäke. Och ja, men fick ju liksom, ja, men när man går i första klass är man ju 7 år, så jag hade väldigt stora tänder. Och ja, vart retat mina tänder helt enkelt.
Barn alltså.
Ja.
De var så elaka mot
varandra. Det är någonting så speciellt. Så det hade jag ju med mig i skolan. Då
var det så då att simningen blev liksom din plats att hämta kraft och bekräftelse och kärlek då?
Ja, för mig var det en plats att jag blev sedd och kände att det var okej. Okay, att jag var okej, okay, alltså som jag var. Och att, men jag tycker också det var fint att man... Liksom uppmuntras till att misslyckas. Och jag upplevde lite att jag misslyckades i skolan. Det att man inte passar in, att man inte liksom är en av de här som är med i coola gänget eller något där. Så det blev, i skolan blev det ganska hårt att man inte, ja, men man inte passar in, och det finns ingenting man kan göra för att ändra på det på något vis. Men inom simningen så upplevde jag att jag var absolut inte den bästa simningen heller, men jag var ändå med i gruppen. Alltså, det handlar om ledare och liksom bra tränare som ser alla och som säger att det här är viktigt, att man, alla försöker på sitt sätt och alla gör sitt bästa. Och att man, så att simningen på det sättet varit jätteviktigt för mig. Sen så hittade jag en tränare som såg mina liksom unika kvaliteter när jag var 13 och sa så här, men det här...
Så det var då det tog fart?
Då liksom. Tog det lite fart.
Mm. 13 var det då?
Ja, 13 var jag. För tills jag var 13 så hade alla trott att jag skulle simma bröstsim, för min mamma simmar bröstsim. Så att jag hade simmat bröstsim, vilket är mitt... Ja, det finns 4 simsätt och det är mitt absolut sämsta simsätt än idag. Alltså jag har 0 koordinativ förmåga på det.
Aha.
Så att då såg en tränare och sa, nej, men det här passar inte alls dig. Du ska simma ryggsim eller frisim, som är mer liksom enkel koordination. Så att då gjorde jag det. Så på ett år gick jag från att vara nästan, ja men, inte ens i liksom ungdoms, alltså sumsim heter det, ungdomsmästerskapen, till att vinna seniormästerskapen. Så att jag var en extremt snabb utveckling där när man väl...
Oh, wow. Mm. Och då var det någon som både såg dina kvaliteter,
ja,
och såg dig kanske.
Ja, och som var jätteskicklig. Han är lärare såklart. Han var lärare i yrket i övrigt. Så han var väldigt liksom, pedagogiskt skicklig, duktig på att liksom, berätta historier och försöka förklara, utbilda oss. Han hade så här, samtal innan eller efter träningen om så här, ja men... Hur är en person som är framgångsrik? Och vad är det för skillnad på den och någon som inte är det? Han var liksom, ja men jättefin.
Så han körde mental träning också på er då?
Ja, eller han försökte i alla fall liksom utbilda oss på det sättet som man kanske behöver också så liten. Mm. För det blir väldigt svårt. Det finns ju liksom inte plats för 20 i en grupp. Och att alla ska tro att de är liksom, att de är mitten av universum. Mm. Utan man måste vara med, liksom beredd och informerad på att det är ett samarbete. Och att det handlar om att göra sitt eget bästa och att alla har lika värde oavsett resultat.
Mm.
Och den diskussionen kommer jag liksom än ihåg idag. Så här, att någon räckte upp och sa, ah, men den framgångsrika personen är en streber. Och han bara, nej det är den absolut inte. Det är inte det det handlar om. Liksom, utan att man kan vara framgångsrik men man kan ändå vara, liksom, ha de här kvaliteterna. Som att man kan vara snäll med sina kompisar, man ska bli som andra. Alltså han hade väldigt mycket mjukare.
Han lärde er empati också, låter
precis,
det som.
Mm. Mjuka, fina värderingar. Så det var jättevärdefullt.
Så det här var en av nyckelfigurerna, låter det som.
Ja.
Vi pratar ganska ofta om så här sponsorer som man har haft längs, ja, både mentorer men, ja, men också de här som liksom ser en och lyfter en fram på något sätt. Det låter som han var en av dem då, förutom
Thomas
mamma.
Löfgren var absolut en av dem. Ja, han var en fantastisk tränare. Ja.
Mm. Vad är det som kommer sen då i ditt, om vi liksom följer lite kronologin, ja, här då? Vad händer sen i ditt liv?
Ja, men då, han var ju en väldigt rolig person för att han, ja, under, när jag tränat med honom ett år så vann jag då SM-guld på senior-SM som 14-åring på 50 meter ryggsim. Och då blir man uttagen till
landslaget. Som 14-åring är man, det är man senior.
Ja, men simning kan man slå igenom väldigt tidigt. Uh-huh. Vi har ju när, ja, uh-huh, man kan vara väldigt, ja, om man liksom hittar fallenhet. Alla har ju sin egen, men det gick ganska snabbt då när jag var yngre. Så då var jag uttagen till landslaget. Men då var han väldigt rolig. Och jag var inte så sugen på att till landslaget. Jag hade inte satsat. Jag hade aldrig liksom ens tänkt på att jag ska simma landslaget. Jag simmade för att jag tyckte det var kul. Och sen var det nog med det. Då sa han, nej, vi tackar nej till landslaget. Du behöver inte åka med.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt ovanligt. Det ska man säga, det händer nästan aldrig. För att de flesta har väldigt bråttom.
Ja, att man ska skjutsa
att
fram
man ska liksom, snabbt. Utveckling. Man ska bli liksom elit innan man är tonåring. Eller satsa som elit. Och han var så här, nej, det är inget bråttom. Det kommer fler gånger så att du kan tacka nej. Så tacka nej till min första landslagstävling. Och sen åkte jag med sommaren efter. Och det var ju, eller ett och ett halvt år efter. Och det var ju jätte, alltså det var fantastiskt för mig. För då kände jag så här, ja men nu har jag ändå vant mig vid tanken. Är jag redo för det här? Och ja.
Så det var en bra sak alltså?
Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag tror verkligen på att man ska skynda långsamt.
Mm.
Det gäller liksom att ha torrt virke kvar. Mm. Alltså när man väl är redo för att prestera. Och om man stressar fram saker eller om man har bråttom, då blir det oftast inte så bra.
Nej. Är det där lärdom som du har, liksom, kan applicera på andra saker i livet också?
Jag försöker verkligen tänka som mina barn.
Ah.
Alltså jag försöker, jag får påminna mig själv varenda gång jag går mina barn till barnträningar. Så att det är inte bråttom. Det gäller verkligen att se det långsiktigt i det. Och jag vill ju, precis som jag vet att mina föräldrar ville för mig, att man ska hålla på med idrott av den anledningen att det är en liksom bra vanebeteende. Mm. Att man är i någonting som är positivt för en. Jag frågade min pappa när jag fick barn. Jag bara, gud, hur skjutsar ni mig varje dag? Och liksom, hur klarar ni av det här? Och varför gjorde ni det här framförallt? Liksom?
Mm.
Och då sa han, ja, men min mamma och pappa är ganska olika. Men min mammas då, som kommer från termsidrott, hennes mål var att jag skulle bli duktig på att simma. Att jag skulle bli liksom, ja, vi skämtade ofta om att jag skulle bli bättre än henne på att simma när jag var liten. Men min pappas mål med min idrott var att jag skulle ha goda vanor och vara i umgänge som var de idrottsmän. Och att han skulle slippa liksom, att jag skulle hänga på stan i mina tonår. Mm, det var hans.
Han bara,
goda vanor för livet. Han bara, det är kanske de viktigaste att träna och röra på sig när man är 18, 19, 20. Han bara, så har jag lyckats hålla kvar dig i idrotten till dess så är jag jättenöjd. Det var hans mål med min simkarriär. Så, och det kan jag verkligen alltså, förstå och känna så här, ja... Ah, för det kommer inte naturligt att man skapar sig goda vanor som liten. Utan man måste ju få hjälp att implementera dem.
Ja, verkligen. Och idrotten spelar en sån stor och viktig roll.
Ja.
Både i liksom hälsa och välmående. Men också alltså det här att få känna lagkamratkänsla. Ja. Och massa sånt viktigt som kommer också.
Ja.
Men du, jag blir lite nyfiken där på hur du tänker kring, det är två söner.
Ja,
det är
två pojkar, ja.
Ska de bli simmare? Eller?
Gud, de har ju lite, ja, jag har ju då simmat hela mitt liv nästan och min partner är simtränare.
Exakt, det är det jag tänker.
Så vi har ju lite halvjobbigt när vi... Vi hade svårt för att ha honom i vanlig, så vi tränade honom själva i simning, för det var svårt för oss två bästisar att stå på kanten och se någon annan lära ut liksom lite fel teknik. Nej, men han, vi hoppas ju att bägge håller på med sport för att de tycker det är roligt, att de hittar liksom också en annan liksom plats att vara på, så man får känna på att det finns så mycket olika människor. Alltså man kanske bara träffar en grupp i skolan och så träffar man en annan grupp där, tycker det är värdefullt. Och i simning tycker jag speciellt, för man tränar i liksom mixade kön och mixade åldrar. Mm. Vilket var jätte...
Det gjorde man tidigt.
Ja, det gör man tidigt. Och det tycker jag är jättefint. Jag tycker det är bra att se liksom att det finns mycket olika, för att man behöver känna på och verkligen se att det finns lika många människor som... Ja, men det finns så mycket olika, och det finns olika sätt att göra saker på, och det finns olika personer. Mm. Så
men du var aldrig... Jag hade några kompisar som simmade. Så jag kom ju ihåg att de alltid kom liksom med blöta håret till skolan. Så här. Det var det verkligen så här varje morgon? Och,
Det är morgonträning tidigt. Jo, det är för att det är ganska skonsam sport. Plus att man kan ligga många timmar liksom i vattnet. Och man behöver nöta teknik för att det är ett annat element. Man behöver ligga i vattnet mycket. Alltså för att känna, för att öka känslan för vattnet. Och få bättre grepp och teknik. Men sen kan man ju diskutera om man måste träna så pass hårt så tidigt. Men man ska ju leka och spendera mycket tid på det man vill bli bra på. Så att,
men du har ju nött lite.
Ja, man har nött. Ja, det har man gjort. Mm. Så att, och många
var du aldrig trött på det? Sådär, så här, nej, jag orkar inte längre.
Jo, jättemånga gånger. Därför har jag frågat min mamma och pappa hur de gjorde för att få mig att fortsätta. Ja. men man har jättemånga gånger man vill sluta. Men så är det väl med allt. Det går ju i vågor och ingenting är roligt jämt. Mm. Och det här med motivation är väldigt så här fluktuerande vart man hämtar det ifrån. Mm. Man kan ju hämta motivation från olika ställen, men ibland så kanske man gjorde det för någon yttre belöning och ibland kanske man gjorde det för att man verkligen gillade att vara där.
Mm. Det här vet jag att du pratade en del om, yttre och inre motivation.
Ja.
Kan vi inte stanna där en stund?
Jo.
Berätta, hur är din tes och teori kring det här?
Ja, men en av de lärdomarna som jag kanske tog med mig starkast i min karriär är att jag var väldigt driven av två olika motivationstyper. Ja. Och i början av min karriär så var det väldigt mycket fokus på yttre motivation. Till exempel det här loppet som jag sa att jag vann när jag var 14 år och vann första SM-guld. Det var för att jag ville ha en röd dunjacka. Alltså helt...
Det skulle du få då?
Det var det. Mina föräldrar har sagt att jag ville så gärna ha en röd dunjacka. Alltså speciellt märke, en speciell sort. Och så sa mamma och pappa, det finns inte en chans att få den här. Det var en jättedyr jacka. Mm. Och jag var då... Jag skulle fylla 14. Då skulle jag se mig mitt första senior SM, vilket man inte heller så sa. Om du tar medalj, eller om jag sa, någon av oss sa, om du tar medalj på SM så får du jackan. Så allt jag simmar för det här loppet var bara vinna den här dunjackan. Så jag vann, så var liksom, att jag vann SM-guld var det så här, jag ska få den här dunjackan. Ja. Så det var min liksom första introduktion till det här. Och jag gissar också att jag var ganska så, när jag var liten så var det så här, om du simmar så här fort så får du det. Alltså, det är också ett sätt man vänjer sig vid att vara med. Så jag gissar att de gånger jag inte tyckte det var så kul, då var jag lite mutad eller lockad till att fortsätta för liksom yttre belöning. Det funkar ju ganska kortsiktigt. Jag var jätteglad när jag vann jackan. Och sen så kom jag
men det kanske inte funkar lika bra nästa gång?
Nej, eller? Det funkar ju oftast inte nästa gång. Så att man får liksom hitta olika... och det satt kvar i mig ganska länge. Jag var säkert ganska driven av yttre belöning för att jag hade lite tufft i skolan. Så jag ville säkert bevisa att jag kunde vara bra när man väl kände så här, det här. Nu har jag lärt mig simningen. Jag är ganska okej på att simma. Så min karriär var ju rätt, liksom, följde liksom normal utvecklingskurva. Jag har varit bäst i Sverige och så tänkte jag så här, ja, men när jag var runt, jag åkte på college, pluggade på college i USA i 2 år, så tänkte jag, men om jag ska ge det här lite till så behöver jag nog satsa ännu mer på simningen. Så då åkte jag till en tränare i Tyskland som tränade en av världens bästa tjejer då. Och då frågade jag om jag fick komma dit och träna med dem. Och efter mycket om jag fick komma och provträna och åka med på läger, och sen fick jag vara med i gruppen. Och då var jag väldigt driven av liksom att jag ska bli bäst i världen. Det här är mitt mål, att se hur bra jag kan bli. Jag ska utvecklas för att vinna, inte för att liksom se vart min gräns är, utan det var så här, jag ska bli bäst i världen.
Ja, så det var det som var...
Ja, det var mitt huvudmål då.
Målet. Mm. Hur var det med motivationen då?
Jag var väldigt motiverad. Mm. Allting var också mycket första gången. Det var så här, första gången jag började med styrketräning, första gången jag tränade väldigt seriöst och väldigt själv. Alltså, jag var rätt... lat som liten, eller så här, tyckte inte det var jättekul att träna, utan jag fick ofta liksom ja, men jag fick alltid skjutsas dit eller övertas och gå dit. Men första gången där var jag så här driven själv. Jag ska bli bäst i världen, jag ska göra det här själv. Så då var jag också väldigt stark motivation just för att det var självvalt.
Mm, just det. Men det var fortfarande en yttre.
Det var väldigt drivet av yttre. Och jag kom till en jättehög nivå. Jag slog mina första världsrekord och jag vann min VM. Och jag var, ja, vi var jätteframgångsrika. Men sen så kom vi till ett mästerskap där, som är OS, som går var fjärde år. Som är väldigt hög fokus på.
Mm.
På det OS-et så kom jag tvåa. Jag fick två silver, ett brons med mig. Och när jag kom tvåa så var jag förkrossad. För jag hade siktet inställt på att vinna. Och min tränare hade sagt så mycket till mig innan att en sprinter förlorar aldrig. Och liksom, man fick inte förlora en lopp. Och jag hade inte förlorat några lopp nästan på hela året in till det här mästerskapet.
Så att komma tvåa var
att liksom, komma tvåa var döden. Var att förlora. Det var liksom hemskt. Det var som ett svart hål. Jag vet att jag låste in mig på toaletten. Jag ville inte gå till prisutdelningen. För jag tyckte att det var... Ja, det var så...
Vad tänker du nu när du pratar om det?
Jag känner ju fortfarande samma liksom, person som var där då. Som var så, jag kan fortfarande känna mig så otroligt missnöjd och att jag inte klarade av det.
Det är ju lite så här vinnarskalle och pannben och allting man pratar om.
Men jag kan känna så. Och sen kan jag känna så här, ja. Fast jag är jättetacksam idag för att det blev som det blev. Alltså det var kanske det bästa som kunde hända mig. Hade jag varit 22 och vunnit de två OS-gulden, då hade jag säkert slutat några år senare. Ofta, jag såg den trenden sen också, att ofta så är det liksom folk som börjar med någonting och så når de
nästan ända fram.
Eller så når de sitt drömmål också och då blir liksom början på slutet. Och jag tycker det är också sorgligt på något vis. Ofta så gör man någonting för att man älskar att göra eller för att man är liksom behärskare och man tycker att det här är kul och utvecklande. Och sen som man uppnår sitt mål så blir det en avtrappning mot slutet. Tänker jag så här, nej men det var ju uppgiften i sig du gillar, det var inte målet du gillar.
Nej, just det. Och resan är
målet. Precis. Och resan är ju verkligen målet. Så det tycker jag är en sån... Att man liksom blandar ihop resultatet med uppgiften.
Ja.
Det är inte bra.
Nej.
Eller man ska försöka separera dem. Att uppgiften är den här. Och ibland blir resultatet så, och ibland blir det så.
Vad hände då efter att du hade blivit så där förkrossad?
Ja, då var jag extremt omotiverad. Jag flyttade till London och tränade mig själv och hade en väldigt annorlunda inställning till träning. Jag tränade inte alls så bra i 2 år ungefär. Och hade, framförallt så var jag så bränd från mitt arbetssätt med min tränare. För jag hade nog varit ganska styrd tidigare. Liksom. Jag sökte mig till tränare som var... Min ungdomstränare Thomas Löfgren var jätteduktig och han var ju utbildande och liksom skicklig så. Men sen behöver man ju också någon som tar nästa nivå, så det är naturligt att man går vidare och söker nya miljöer. Men när jag kom till min tyska tränare så var han väldigt manipulativ. Han var extremt, ja men han var så otroligt liksom straff- och belöningsfokuserad. Han spelade ut oss i grupper mot varandra. Han var inte en liksom schysst person helt enkelt.
Nej.
En ganska dålig ledare.
Så du blev lite bränd där, kan man säga.
Så där, efter det är det väldigt svårt. Dels för att lita på personer som man har anförtrott sig åt. Som man jobbar så här nära med. Man berättar ju oftast liksom väldigt mycket för sin tränare. För att få bästa möjliga upplägg. Och för att få. Så där kände jag att det här var ett stort svek. Liksom, i den här, att man inte ville öppna upp sig för någon igen. Eller att man vill inte lita på någon.
Mm.
För det är jobbigt att lita på någon. Och säga så här, vi ska göra så att du är det bästa i världen. Och sen bara, nej du är skit, du klarar inte det här. Alltså, han var extremt hård mot mig
som
person.
Så du fick också höra det efter den här?
Ja, gud ja. Inte nog att man liksom är missnöjd själv som man hör.
Nej, gud. Det räcker ju med att man är sin egen kritiker de där
lägena. Ja, han var en stor, han var väldigt sån, ja.
Ja, så där blev du riktigt besviken. Så där
var det väldigt omotiverad, jättebesviken. Men sen så började jag efter 2 år så tänka, men det är ju någonting. Det hände en rolig grej. Det hände att jag var i London och så var det en australiensk tjej som jag hade tävlat mot innan slog ett av mina världsrekord. Och det hade stoppt sig då i några år så att den här Libby Tricket slog ett av mina världsrekord. Mm. Och så fick jag en journalist som ringde mig och sa så här, hur känns det här? Jag bara, det känns ju... Alltså, rekord är verkligen till förslås, men det kändes ändå pyton, för jag var i London och var i en helt annan värld och bara, ja, det känns väl okej, grattis till henne. Så tänkte jag så här, nej men det är någonting kvar i mig. Det känns inte okej, liksom att bara det här kanske var det blev. Och så bara så här, men jag bara, nej.
Hur gammal var du då?
Det var 24. Eller 25, ja. Och då tänkte jag så här, nej men det finns någonting kvar. Och då tog jag det aktiva valet själv, så här, nej men jag ska hitta en tränarmiljö där jag vill vara och träna. Så åkte jag till USA, till Australien Och sen så fick jag tipset av en ungdomstränare som jag hade haft som liten. En annan kille som heter Bosse Westergren sa så här: jag tror att du skulle testa att träna för Johan Wallberg. Mm. Han är en väldigt liksom, skicklig tränare för våra ungdomssimmare. Och han har bra liksom, inställning till det här. Och han hade tränat oss båda. Så Bosse kände mig och Johan. Fast jag och Johan hade aldrig tränat tillsammans tidigare.
Var Johan för detta simmare också?
Han för detta simmare. Mm. Och som hade slutat och utbildat sig på Bosen och på GH. Och nu jobbade med liksom ungdoms... Eller simmare som var yngre.
Mm.
Ungdomssimmare. Och då hade vi ett möte. Jag hade träffat massa olika tränare och tränat för dem lite på test. Men så tänkte jag, nej men jag vill ha någon. Och Johan var väldigt noga med att det skulle vara från mig. Så här, utifrån, alltså självstyrt. Att jag skulle bestämma själv. Mm. Och att jag skulle sätta upp egna mål. Och att jag skulle få jobba på min utveckling liksom... Ja, metodiskt med processer och på ett bra sätt, men att det skulle komma från mig.
Mm.
Och det tilltalade mig.
Och det var liksom
mycket.
Första gången det var på det
ja,
sättet.
Ja, det var första gången. Vad är på det sättet? Oftast är det väldigt så här, kom till mig och träna, det här är mina regler. Mm.
Jag sätter upp målen,
och så infinner du dig. Mm. Och jag tyckte det var så fantastiskt att någon skulle så här, lyssna på mig och att jag skulle få vara med och bestämma själv.
Mm.
För det hade också märkt att jag drevs inte så jättemycket av så här, själva medaljerna, utan jag drevs av att vara så kreativ och få hitta lösningar och hitta nya sätt att göra saker på. Så den här andra delen i min karriär varit otroligt mycket mer alltså, intressant och rolig, för att den också var driven från den här inre motivationen. Ja. På det sätt som jag... Ja. Alltså jag gillar ju att vara i vattnet. Jag gillar att hitta liksom, bättre teknik och hitta grepp och leka fram saker. Och,
mm.
Så att...
ja, men ja, gud, vilken strålande det. Historia på vad ledarskap handlar om, tänker jag.
Ja.
Men det är det ju. Det är liksom att det gäller de ledarna som blir framgångsrika i vilken, var vi än är någonstans. Det är ju de som lyckas hitta det där hos människor och team.
Ja.
Liksom, för att de ska prestera som allra bäst. Eller hur?
Ja, att se alla och se deras unika.
Ja,
men
verkligen.
Det finns, jag har exempel på, alla vet nästan vem Michael Phelps är i simningen.
Mm.
Ja, för att han är så otroligt skicklig. Han har en tränare som heter Bob Bowman som är jättekänd och som har gjort sin karriär för att han är då Michael Phelps tränare.
Mm.
Han har tränat Michael sedan han var 13 år tror jag. Så Michael har bara haft honom som tränare i livet. Och jättemånga, inklusive mig själv, var så här, ska vi komma och träna för Bob Bowman? Han verkar vara skicklig liksom. Men han har liksom ett recept som han kör på alla. Och det receptet funkade ju på Michael Phelps. Men inte på så många andra faktiskt.
Nej, det är flera som har testat.
Ja, det är jättemånga som träffar.
Och du också?
Ja, nej, bara så här, något pass liksom att hälsa på. Men det passar ju inte alls. Det kunde jag se ganska snabbt att det här passar inte alls mig. Liksom, hur de tränar och hur de satsar. Men det, han har ju haft extremt, han är en jätteduktig fransk simmare som åkte till USA för att träna med honom.
Mm.
Som varit liksom bränd, som inte alls varit bra. Som till och med vid negativ utveckling. Och sen så finns det tränare i USA eller i andra länder som jag har besökt som har liksom en hel grupp eller återkommande liksom stjärnor, om man säger.
Mm.
Eller att han får jättemånga att prestera utöver sin egen, liksom, vad man tror var möjligt. Och det är ju häftigt.
Uh-huh.
Och då har ju de tränarna, de har ju en egenskap som är helt annorlunda. De
precis,
ser så här, okej, det här är du. Det här skulle passa dig bra.
Mm.
Och det här tror jag du kan lära dig av. Och väldigt mycket sån, jag hade en fantastisk tränare när jag tränade i Australien som var så här, okej, nu coachar ni varandra. Hjälp varandra och se vad du gör och eller vad han eller hon kan göra bättre. Liksom, sitt på botten och kolla så här, teknik på varandra och ge feedback. Man lär sig otroligt mycket av sånt.
Ja, verkligen. Sitt på botten. Vad
är det? man sätter sig, liksom, man blåser ut luft och håller sig under så någon simmar över en. För då ser man ju på ett annat, en annan vinkel och man ser väldigt noga teknik.
Du måste förstå att jag inte fattar ett ord du pratar om. Ja, nej men gud vad intressant. Det här skulle ju du kunna liksom applicera på vilken ledarskapsträning som helst i verkligen, för att det ligger mycket i det, och vi pratar ju mycket om det i Women for Leaders, men alltså att vara den här som ser individerna och coachande ledarskap, det låter ju lite klyschigt, men det är ju inte det, för det är det här, det är det du beskriver nu.
Ja, det är jätteviktigt. Jag vill ju gå i kurs, så att det tar vi sen.
Exakt.
Men jag vill ha er utbildning. Ja, men nej, jag tycker det är fantastiskt intressant med ledarskap och hur det liksom finns så mycket olika stilar, men ofta så passar ju de här mer självstyrda, så här, autonoma ledarstilarna bättre för alla.
Mm.
Sen är det vissa, det är jätteintressant att ofta så auktoritära män inom min sport, eller inom sport då, får ju oftast bara kvinnliga adepter.
Ah.
Och auktoritära män då, så här, de får oftast inga manliga simmar. Eller liksom, så att man ser väldigt mycket så här, hur det är också könsroller. Vad drar vi till slutsats
av det då?
Ja, men det är ju jätteklurigt.
Ja.
Men jag tror att man har lättare... Alltså tjejer har också blivit mycket bättre oftast uthållighetsidrott och är väldigt skickliga i idrott, för vi kan underkasta oss hårt jobb. Och har liksom... Nej, men jag tror man har... Mm. Vi har säkert lättare på att liksom tänja gränserna. för vad som är möjligt. Men medans killar har ett annat förhållningssätt till att säga, du ska inte säga till mig. Nej. Alltså man har en sån, man lär sig ganska tidigt som...
Så vilka är det som funkar för männen bäst?
Ja, men män, oftast har ju män, en del män, fler män har haft framgångsrika kvinnliga tränare. Ja, så att det är väldigt...
Det är väldigt intressant. Mm. Men du, sen så vet jag ju då att Johan och du blev ju ett par här, ja, någonstans.
Ja, ja, vi jobbar ihop så mycket så att det varit även ett hemliv. Ja, ja. Nej, ja, nej, men vi bor ihop, ja.
Mm. Ja. Mm. Och han är pappa till barnen.
Ja, han är pappa till barnen. Ja, det är ju ingenting. Oh, gud, jag tycker det var så jobbigt och klyschigt när man simmar. Då vill man inte vara tillsammans med sin tränare.
Nej.
För det är liksom en tabu och sen är det är inte heller jättebra, ska jag säga. Men nej. Vi jobbade ihop i typ 4 år och sen var vi ett par.
Och sen gick det inte längre.
Nej, men, nej, vi reste så mycket och sen så var det... Ja, men jag tycker ju väldigt mycket om honom. Alltså som, jag tyckte väldigt mycket om honom som tränare. Och sen, ja.
Mm. Ja, du fick lära dig att tycka om honom som tränare först. Ja. Liksom.
Ja, men vi kom bra överens. Vi passade väldigt bra ihop. Vi är ganska lika, men ändå relativt olika. Så att det blir en bra mix.
Ja. Och det är ju ändå ganska... För sig, det är ju samma som att det finns ju många som blir så här, kär i sin chef. Och
ja,
det är ju
jättemycket på jobbet,
relationer som har... blivit alltså par på jobbet som jag har sett passera revy.
Ja, okay.
Så att det är inte ovanligt i för sig att det blir kärlek av någonting som är ganska stark, kanske liksom kollegialt till att börja med och sen. Men vad roligt. Men vad gör han nu då?
Han är fortfarande simtränare.
Han är
Så det finns ett nationellt elitcenter i Stockholm som är för landslaget och där är han hand om. Så han är tränare för de som simmar idag. Så,
ja, det, är så det är oundvikligt. Du liksom lever kvar i den här världen. Även fast du
alltså har väldigt lite ändå, ska jag säga. Vi var väldigt noga med. Det var ju en av våra styrkor då, som jag också lärde mig. Så här, nyckel. Vi var supernoga med att så här, switch on, switch off. Så när vi, för att det skulle fungera att liksom bo ihop och jobba ihop.
Ja.
Så var det så här, när vi kommer hem. Eller när man går ifrån träningen till och med. När vi går från liksom bassängen. Då är det switch off. Då är det inget simsnack.
Nej.
Så vi pratar faktiskt aldrig simning hemma, inte nu heller. Det sitter liksom kvar.
Det sitter kvar.
Att det är som, alltså, nu kan jag ju fråga om han har det bra på jobbet och allting går okej. Okay, men inte om, när vi jobbar ihop så pratar vi aldrig min simning eller någonting sånt när vi inte var i simhallen.
Mm.
För liksom, där är det där och hemma är hemma. Och liksom hemma, eller när man går därifrån så är det en tid för avkoppling och att inte älta det.
Ja, det tror jag, det är väl en nyckel. Ja. Om man ska lyckas, annars kanske man blir uppäten.
Ja, annars blir det bara ett forum man är hela tiden och det är inte hälsosamt.
Nej. Och man kanske inte vill bli tränad
hela tiden. Nej, det vill man inte heller.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag funderar på hur gör man en sån här intervju liksom, i Karriärpodden. 72 medaljer är det, mästerskapsmedaljer.
Mm.
Vi kan inte prata om
Nej, vi kan inte prata om dem.
Men de här OS:en är ju förstås, kan jag tänka mig, liksom, väldigt viktiga parametrar. Mm. Men om du skulle, så här, vilken är det som har varit mest betydelsefull för dig?
Ja, men jag, som jag sa då, så tycker jag att det är väldigt här, jag fastnar inte ens hos mig, alltså medaljer eller sånt.
Nej.
Vad ska jag kalla det liksom, att den här yttre, de här, det var, ja men som i början med karriär, då var det väldigt viktigt att jag skulle säga, jag har vunnit så många. Och jag kommer ihåg att Anders Holmer, som var en fantastisk simmare, och han var i landslaget när jag kom i landslaget när jag var liten. Och han var en bra förebild, för han var en väldigt så här, snäll, trevlig person, väldigt jordnära, och var absolut liksom inte skrytig eller på något sätt, och väldigt liksom, jag menar, en fin förebild att ha. Men jag kommer ihåg att han hade någon sån här 72 SM-guld. Och det var min dröm att liksom slå det. Så att när jag då slog det, och, ja, då var det så här, det här var grejen. Men sen så har jag väldigt svårt, det var ju mest för att det var Anders och för att han var liksom min idol när jag började i landslaget. Men sen har jag haft väldigt svårt för att ha medaljer eller något som minnesvärt eller något sånt. Utan det är mer, jag kommer ihåg mitt första
världsrekord.
Jag kommer ihåg mitt första världsrekord. Mm. Jag kommer ihåg så här hur det var att liksom slå den här. Det var en kinesisk simmare som hade det i världsrekordet. Och alla hade pratat om att det skulle vara omöjligt att slå 53 sekunders gränsen då på 100 frisim.
Mm.
Och min tyska kollega som jag då tränade med, Sandra Völker, hon hade det som mål. Och jag bara, jaha, jag var ju liksom 5 år yngre än henne och bara var med i hennes grupp. För att jag hade liksom bett och bönat att få träna med henne som träningspartner. Och så simmar vi loppet tillsammans och så kommer jag mål. Och så har jag slagit det världsrekordet som liksom hon har drömt om, och hon kastar sig om mig och kramar mig och liksom överlycklig för min skull.
Mm.
Och det kan vara typ ett av de finaste minnen jag har. Nu när jag sett det på film, jag bara, men gud, så här, alltså man börjar gråta för att hon är så otroligt så fin. Och det fattade inte jag då, utan jag bara, va? Vad hände? Och så här, hon bara, du slog rekord. Jag bara, va? Jaha. Och så var det så fint, för att det var liksom, vi delade ändå för att det var gruppen, och det blir liksom hela, det blir så här positivt för alla, och hon var tvåa i loppet. Men det var ändå så här, ja, det var fantastiskt fint. Så jag vet inte själv om jag liksom hade gjort det som hon gjorde. Alltså det är så otroligt starkt att ha en sån person i sin närhet som är så där fin. Sen var det ju ändå, ja, hon hade också framgång efter det. Men det var ett av de loppen som jag kommer ihåg mest. För att det var både förvånande och att jag inte trodde själv att jag skulle simma så pass fort eller klara av det då.
Nej.
Sen kommer jag ihåg ett av mina senare lopp, och det var när jag var 34 och vann VM-guld. För då hade det gått så lång tid, jag hade upplevt så mycket på vägen. Så då var det fint på ett annat sätt. Vi hade liksom, ja, men jag hade fått lägga pusslet 10 gånger om igen och försöka hitta bitar som funkar. Och så bara, hur ska vi jobba? Ska vi jobba på det här sättet eller på det här sättet? Och så hade jag liksom, ja, men då hade jag hittat ett sätt som funkade. Och då, hade jag liksom, då kunde jag prestera igen över tid. Och hade liksom en jättebra lägsta nivå, om man då säger så.
Mm.
Och kunde.
För du har ju gjort några comebacker.
Ja, det har jag. Jag fick barn och försökte komma tillbaks. Då kom jag tillbaka och simma semifinal på OS, EM-final och så här. Men inte, jag hade lite skadeproblem. Och sen så gjorde jag en comeback för några år sedan bara på skoj, för att corona kom och jag hade inte så mycket att göra.
Du tänkte bara, ja men ålder är bara en siffra, vi kör.
Nej, ja, lite mer, det ska jag inte säga helt. Men ja, då hade jag... Jag har lite simskola, simverksamhet för barn.
Mm.
Och då, det året hade jag precis tänkt starta upp mer. Så vi hade liksom fler tider. Så stängde simhallarna för att corona kom. Och de enda som fick tillgång till simhallarna då var proffs. Och då var ju då min partner, min kille, och den gruppen han tränade. Så jag bara, vad ska jag göra? Liksom. Och jag hade tränat lite innan så här regelbundet. Så då ökade jag så att jag tränade simning 4 dagar i veckan.
Mm.
Och så var det relativt så här på ett halvår. Jag bara, men gud, jag är inte så långt ifrån.
Nej,
det
är liksom, du en gång var.
Nej,
då liksom.
Jag var ju ändå en bit ifrån. Men jag var liksom, jag bara förvånansvärt lätt kändes det. Och väldigt roligt.
Så det var efter, du hade båda
barnen.
Två barn.
Hade jag, precis. Så det här var ju 2020. eller 2021 blir på hösten där. Ja, men OS var till framskjutet, så det var liksom ett halvår kvar till OS 2021. Ja. Ja. Och då tänkte jag så här, ja, men jag kan ju testa om jag kan kvala till OS här. Det hade varit fantastiskt roligt.
Ja.
Men det gjorde jag inte. Men det var väldigt så här, det var roligt. Och sen så tänkte jag att jag gillar att göra saker som är så här med oviss utkomst. Om jag inte vet att jag kommer klara av det. Jag tycker det är kanske det mest spännande av allt.
Det att så göra så. Grejer som det är det som är grejen alltså.
Ja. Och jag tänker att det gör man sig själv en tjänst av att göra. Det är så mycket grejer man gör som man vet är ganska safe. Som är så här, ja, men jag säger att jag kommer göra det här för att jag kommer klara. Jag sätter alltid så här galna mål som jag tänker att jag kommer kanske inte alls klara. För att det är ganska kul att också misslyckas.
Ja, det är så.
Ja.
För du, ja, men,
det tänker alltså, jag så här, det du är har inte ju... kul på riktigt, det ska jag säga. Det är inte kul, men det är bra och nyttigt att misslyckas.
Ja, så, ja. Men jag tänker på du har ju tränat både på lyckas och misslyckas. Mm. Det måste man ju på något sätt... härda ut om man ska ha en sån här lång elitkarriär.
Ja. Ja. Men jag har lärt mig, alltså det är det där loppen som jag var så missnöjd över när jag kom två. Jag har lärt mig mest av det av alla lopp kanske.
Mm.
Alltså det är ju fantastiskt. Det är ju skitont att utvecklas och lära sig saker. Och att liksom växa som människa, men det är så bra i längden.
Vad häftigt. Det där tror jag vi kan lära oss lite av också. Jag menar, att lära sig av att misslyckas, det brukar vi ju prata om i och för sig. Speciellt här i podden, där pratar vi både toppar och dalar. Och, liksom. Och det är ju oftast de där liksom, svåra stunderna som har varit. Som, det är det vi kommer ihåg och också präglat oss på olika sätt. Ju.
Ja.
När vi pratar om det, för din del, vad är det som har varit så där? Ja, men topparna har vi nämnt lite här nu, men liksom, de här liksom, svåraste stunderna. Både i karriären och livet, vad är det som...
Ja, men i karriären kan jag tänka ibland så att man är så otroligt förunnad, för man är så skyddad, man lever liksom i en trygg värld. Och man har väldigt, liksom, ja, även om man inte har så uppstyrt så har man väldigt säker tillvaro runt omkring sig. Man har folk alltså, som tar hand om en, man har liksom, familj och sportsystem. Så att de dalarna skulle liksom inte, de är ingenting jämfört med saker som händer i livet. Ja, en vän som fick cancer och gick bort. Alltså det är sådana saker, då har man liksom ingenting som...
Nej.
Det finns inget golv under den, liksom, utan då är det svarta hål. Så att de sakerna är jobbigare än allt annat, ska jag säga.
Mm.
Saker som händer i, ja men bara varje dag i livet.
Ja, ja. Och där är det ju klart att då, även om det är mitt i de här värsta situationerna som vi inte ens kan tänka på utan att bli berörda...
Mm.
Så är det ändå där någonstans man också lär sig en massa saker.
Ja.
Om sig själv och om livet och så.
Ja. Ja.
Eller hur?
Ja. Att inte ta saker för givet och liksom uppskatta. Det är ju oftast de små sakerna i livet.
Mm.
Och varenda dag. Mm. Det är det som räknas.
Ja, men verkligen. Men du, Therese, jag tänker på att vara så där liksom toppresterare i elitidrotten som du verkligen, och där du också har jobbat med din kropp som verktyg.
Mm.
Hur var det när du sen också blev gravid?
Ja, det är jättekonstigt. Eller bara, det känns... ja, men jag kommer ihåg bägge graviditeterna som så här, hur mycket man än kämpar och jobbar så blir det bara sämre. För det är som ett förfall, för man bara tappar kontroll på kroppen. Och den gör, alltså den blir både liksom långsammare, slöare, större. Sådär. Jag slutade väga mig när jag gick upp över 20 kilo med första barnet.
Ja.
Och jag hade verkligen, det är det enda som är tacksamt. Man jobbar, när jag jobbade med kroppen så var jag ändå väldigt liksom, accepterad av kroppen. För i simning kan man också se ganska olika ut. Det är inte så att man, att ett ideal är lägset bäst, utan det finns ganska mycket olika kroppsformer. Och då tänkte jag så här, att kroppen är en funktionell framförallt, ska stötta oss. Men när man är gravid så känner man ju tvärtom. Liksom, den bara sviker, man får ont och man får liksom...
Ja, det är samma
som jag fick mycket problem med kroppen. Alltså, det var lite jobbigt.
Ja.
Men sen, efter första sonen, då var jag ganska... Jag var skadad några veckor innan OS i London och fick ett diskbråck i nacken. Och då visste jag att jag skulle rehabilitera väldigt länge.
Mm.
Och då var jag 35. Och då hade jag en sån här ålder i huvudet. Så här, när efter 36 blir det svårare och svårare att bli gravid. Och jag hade velat ha barn ganska länge. Men det passar liksom aldrig in i karriären att få barn. När man är,
och det var första barnet då?
Det var första barnet. Så då tog jag min rehabtid och bara, okej, nu ska jag se om jag kan bli gravid. Vilket det blev.
Och då blev det det.
Och då blev det. Och det gick ju faktiskt väldigt bra.
Mm.
Och andra barnet kom efter jag då bestämde sig för att sluta 2016. Då hade jag fått ännu mer skador. Så jag hade väldigt ont. Och så han födde 2017 på våren.
Men det var lite komplicerat där med något av barnen.
Ja, vårt, vår andra son, Ted, han är född med vridfot. Mm. Någonting som heter PEVA medicinskt. Och det är att foten är inåtvänd. Och det ser man då på ultraljud ganska tidigt. Nu har allting gått jättebra. Och han har ett halvår kvar på sin behandling. Tills han är 5 år ska han ha så här en skena som han sover med. Som på slalompjäxor typ han har varje natt med en stång emellan.
Okay.
Så att han sover ju fortfarande med mig för att han sover ganska oroligt och liksom dåligt på nätterna. Så han vaknar och vill ta bort den där liksom några gånger per natt.
Oh.
Men
ni fick reda på det här när han var i magen?
Ja, man ser det på ultraljud i magen faktiskt. Mm. Ja, det var jobbigast. Alltså det var nog det allra, allra jobbigaste av allt liksom, i hela processen. Sen, för att då blir det som då får man gå på specialistmödravård och man får göra väldigt mycket mer koll och man får göra fostervattenprov för att se om det inte är några andra, för det kan hänga upp med kromosomförändringar och andra saker.
Mm-hmm.
Och då får man, då fick jag en vecka på mig att så här, bestämma om jag vill ha kvar barnet eller inte. Oh. Och då har man ändå gått, alltså då hade jag ju det mage, man har gått, jag tror att jag var vecka 20, ja, liksom man har gått ganska länge, så att det är lite, ja, det var jobbigt. Det var den tiden var ju absolut jobbigast. Nu efterhand kan jag tänka så här, gud, om någon hade sagt till mig att det här kommer gå jättebra och han liksom, det är en liten sak på så mycket andra saker som fungerar jättebra i kroppen. Men, och nu foten kommer ju bli helt åtställd. Han springer och är liksom jätte, han har till och med en bra simfot för inte stelare fot redan. Han har fått en lite inåtvriden, vilket är bra på simning. Nej, men han har jättefina fötter och det har läkt jätteväl. Vi har fantastiskt liksom, med sjuk- och läkarvård som vi har fått jättebra hjälp av. Så att.
Men det där är ju så här, ja, men, alltså, barnen, och vad, det får inte hända dem någonting.
Nej,
och vilket svårt besked liksom, att få när man är gravid innan det.
Ja. Ja, det här, den där mardrömmen, alltså, jag tror inte, det fanns aldrig liksom på kartan att vi skulle bestämma något annat än att ha kvar, men bara själva tanken att man skulle kunna gjort, alltså nej, det hade varit fruktansvärt.
Ja. Mm.
Nej, han är världens finaste kille. Ja, så att, ja.
Härlig tur att ni valde det ni valde.
Ja,
fint.
Väldigt skönt.
Du, när man tittar på din, jag blir så fascinerad av din liksom, av hur det började också där med mamma och vad tror du det är som har varit mest så här präglande för dig?
Min mamma är ju en jättestark del i min resa. Att hon var en förebild, att hon var liksom på nära håll en så här mamma som bara, det är klart du kan göra det, och alltid, alltså alltid en så här jättestark push i ryggen. Liksom.
Mm.
Ja. Det, och sen att jag har haft tur att träffa tränare som har hjälpt mig vid rätt tillfällen.
Mm.
Både bra och dåliga, men liksom många väldigt, väldigt bra också.
Och om man tänker så här då, när man pratar om prägling är ju ett väldigt speciellt ord, men jag tänker på, vad är det som har mer varit, så här, som har gjort dig till den du är rent personlighetsmässigt?
Ja, bra fråga.
Du vet, du är hos samtalsterapeuten Eva.
Ja. Ja, men då tror jag att den här känslan av att inte duga och räcka till som liten, när man är liksom mobbad i skolan, till att försöka jobba på ett sätt där man också blir bedömd för vad man gör, att vara en prestationsvärd, det är ju inte lätt. Till att jobba jättemycket med mig själv, att så här, våga ställa jobbiga frågor till mig själv, och att försöka hela tiden så här utvecklas och lära mig mer för att känna mig tillräcklig.
Mm.
Det har varit liksom min uppgift i livet, tror jag.
Mm.
Att man inte är det man gör, utan man försöker förbereda sig på bästa sätt. Alltså, hur det än blir, så är det resultatet av hur förberedd jag var just då och där.
Mm. Mm.
Det tror jag är en jätteviktig skillnad. Men för mig försöker jag varje dag så här skilja på mig själv som person och prestation.
Mm.
Och att jag alltid är okej, oavsett vad. Och skriver jag jobbar mycket med att skriva tacksamhetsdagbok. Jag skriver ofta så här, någonting bra som har hänt mig, om jag hinner på månaderna. Peppa, peppa, liksom använder det på med barn och lämning och jobb. Sådär. Så försöker jag skriva på morgonen så här, intentioner för dagen, vad man vill ska hända, vad som är viktigt för en själv. Så här, vad man skulle kunna göra för att må bra. Om det är liksom att ringa en kompis eller gå en promenad med någon. Eller
sådana grejer. På morgonen är det?
På morgonen försöker jag skriva ner sådana saker. Så här, vad skulle jag vilja göra idag? Liksom.
Mm.
Ja. Och oftast är inte saker som är liksom jobbrelaterade eller som är prestationsrelaterade.
Nej.
Utan som är helt fria från det. Som kan vara så här, ta en kaffe i solen.
Mm.
Det skulle göra min dag magisk.
Mm. Ja. Så. Gud, det låter som du har jobbat en del med dig själv.
Ja, oundvikligt att vara en sån. Alltså det hade varit ohållbart, ska jag säga. Om man då pratar om hållbara ledarskap och sånt, så märkte jag ju...
Nu ska du få den frågan. Bra att du ledde mig in på det. För det är just det, jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige, där vi faktiskt varje avsnitt försöker grotta oss ner lite i vad är hållbart ledarskap.
Oj.
Och då får du den, vad betyder det för dig? Mm. Så att det var ytterligt.
Okay. Den frågan, vad betyder hållbart? Ja, men... Hållbart ledarskap handlar ju om att balansera och försöka optimera för varje individ. Och jag tror att det är så olika, men jag tror att det är jätteviktigt med förmanskapet. Jag har haft ledare som har varit extremt, alltså om man tänker att de är inkomplett, men de har inte tänkt färdigt på vad som är viktigt för att liksom må bra. Och sen har jag ledare som har varit väldigt klara med att vad är viktigt. Det här är liksom huvuduppgiften. Och det är ju att få varje person att må bra och kunna bli sedda, bli hörda och prestera väl.
Mm.
De ledarna liksom osar ju ut en härlig känsla åt alla. Och det är ju det jag tycker är hållbart ledarskap.
Mm.
Och det handlar
fint, osar ut.
Ja, men alltså att man så här, ja, men jag kan inte säga ett annat ord, men man känner ju på sig när någon kommer in och har liksom en härlig, alltså, kompassen inställd på rätt riktning.
Mm.
Så ska jag säga. Det finns ju ledare som bara vill ha resultat, som då min tyska tränare skulle säga.
Mm.
Och sen finns det ledare som vill ha det bästa som just du kan ge mig. Och det är bara just idag.
Mm.
Så här, det är det bästa du kan ge mig just idag. Det vill jag säga.
Mm.
Och då är det bra.
Och då blir det hållbart över tid.
Ja. Mm,
för det andra gör ju inte det. Nej. Det är så du tänker.
Nej, det andra blir... Man kan inte springa på en boll varje dag bara för att man ska framåt, utan man måste liksom hitta ett sätt att förhålla sig till så här. Men vad kan jag göra just här och nu idag?
Mm.
Ja, men idag kan jag göra de här sakerna. Okej, då fokuserar jag på det.
När blev du så här medveten om vad det här, liksom hur vi också tänker med oss själva? När kom det? Var det efter Tyskland?
Ja, det var jättemycket efter Tyskland. Nej, men jättemycket. Och sen att jag var, när jag jobbade liksom min väg tillbaks, det var inte jättelätt, ska jag säga. Jag hade säkert 4 år innan jag var tillbaks på, liksom, i världsliten igen.
Mm.
Och har gått från att vara bäst i världen till att ramla ner och vara liksom så här finalist på sin höjd, kanske inte ens det.
Mm.
Jag kommer att missa en VM-final och vara så här, liksom, det hade ju aldrig hänt mig innan i mitt, liksom, i min karriär. Och de åren där tillbaks var värdefulla, för då fick jag jobba dels utan att få den här prestationsfeedbacken som man annars får, och som att man blir helt synonym med sin prestation.
Mm.
För är du bra och bara får så här, du är så bra, så presterar du bara tiden, då kanske du aldrig ser vikten av att skilja på dig själv och din prestation.
Nej.
För du liksom blir förvirrad i den här, jag är så bra hela tiden och det går så lätt. Jag tror att det kan vara just i de här svåra stunderna som man verkligen får känna på att, men okej, det här så presterar jag idag, men betyder det att jag är värdelös också för det? Eller kan jag liksom lära mig att separera på de här
två? Gick du i terapi eller vad hände?
Jag träffade en tjej som är, hon är terapeut, samtalsterapeut.
Mm.
Så jag jobbade med henne, men jag jobbade hon är absolut inte liksom idrottsprestationspsykologi eller något sånt, utan hon är energiterapeut och hon jobbar liksom med människan.
Mm.
Och det var det viktigaste för mig då, kände jag.
Mm.
Så i de åren började jag gå hos henne och så jobbade jag jättemycket och bygga upp mig själv. Och då märkte jag att jag hade väldigt mycket sår från min barndom då, som jag inte har tagit itu med.
Mm.
Och när det började falla på plats så kände jag så här, jag kan ju stå här och inte vara lika... Alltså, jag sätter inte hela mig själv på spel när jag ska tävla, utan jag kan stå här och tävla och vara mycket mer förankrad i att jag är trygg oavsett vad som händer.
Mm.
Så när det börjar falla på plats så börjar jag också prestera bättre. Så att det hänger ihop.
Det låter ju så klockrent.
Ja.
Och jag tänker så här, går det verkligen att prestera så här på toppen hela tiden? Eller är det så att man måste ner i de här...
Alltså, det beror på vad man är för typ av person, tror jag. Nej, men alltså, en del har ju så. En del har karriärer som är liksom ganska vad ska jag säga? Alltså, det är inte så mycket gupp på vägen.
Nej. Så är det ju i näringslivet också.
Nej, men det kan vara en del som inte har så mycket gupp på vägen och sånt. Och så då kanske man... Det är ju också liksom vilken person man är. Man kanske inte letar i de där dörrarna eller fönstren. Man kanske aldrig liksom tittar in när det öppnar sig ett tillfälle och ser in i sitt... Se över sina beteenden eller mönster.
Mm.
Men jag är ganska jag är en väldigt känslig person och jag tycker att det är, alltså empatisk är nog så att det var överdrivet empatiskt. Så då är det väldigt viktigt för mig hur liksom folk mår, mycket viktigare än liksom hur de presterar. Så att för mig har det alltid varit intressant. Så jag har alltid velat läsa mycket om psykologi eller läsa mycket om beteenden.
Ja, vi enade som några bra, så här, jag har Brené Browns bok ligger här i poddrummet. Och det bara,
jättebra, ja, fantastiskt. Ja, det tycker jag är jätteroligt,
ja. Ja, nej men jag tänker att det där är ju verkligen någonting som alltså vi pratar ju mycket om återhämtning och sådär idag, men just det där att vi också vågar vara i det där som kanske är lite jobbigt och lära oss om oss själva.
Ja. Ja, alltså jag tycker det är fantastiskt roligt att få gå och prata med någon om mig själv för att det är utvecklande och någon ställer frågor som jag tänker ibland så här, varför känner jag så här eller varför undviker jag det där eller varför jobbar jag klockan är sent på kvällen istället för att vila. Alltså, då vill man ju ha någon som speglar en och som kan säga så här, men det här är nog ett mönster du har för att de här sakerna och kanske ska utforska det här lite. Det är jätteintressant, tänker jag.
Ja, och man lär sig aldrig till fullo, säger jag som ju liksom, men det är verkligen så. Jag behöver själv gå och lära mig om mig själv fortfarande.
Ja.
Det måste man ju fortsätta vara nyfiken på sig själv.
Ja.
Och hur man kan, så att säga, både vara en bättre människa för andra och för sig själv framförallt.
Ja.
För det hänger ju ofta ihop, tänker jag. För att då blev ju du bra både för dig själv och för andra förmodligen.
Ja.
Mm.
Ja, mycket utvecklande och roligt liksom, som en resa man får göra.
Ja. Du, nu ska vi se om vi ska börja runda av lite här, Therese. Och men det finns ju en grej som jag också tänkte lite när vi träffades där på Women for Leaders-träffen. Så är det ju så många som blir starstruck på dig.
Ja.
Och jag blir ju också det såklart, över alla prestationerna som du har gjort. Men också ännu mer faktiskt över hur du är som person.
Okej. Ja, vad fint.
Men jag tänkte också på att undra hur det är att vara så där. Alla vill liksom bli fotade bredvid dig och så här. Hur hanterar du det här?
Ja, men det är lite dubbelt. Jag tycker jag älskar att få liksom bekräftelse för min person, för mina prestationer. Tänker jag så här, men jag är född med vissa, liksom, jag är född på rätt tid vid rätt plats, så jag får vissa fysiska gåvor som lämpar sig med simning. Så jag känner så här, okej, vissa har påverkat min karriär mycket också, för jag har jobbat så här, liksom, metodiskt och långsiktigt och smart på slutet av den. Men annars känner jag så här, nej, det är mycket finare att liksom få komplimanger för den jag är. Så att det kan jag uppskatta mycket. Och jag försöker verkligen, alltså, det bara, jag försöker att inte vara, alltså, det är jättekul att någon känner igen en och blir tacksam när någon kommer fram och säger att de har tyckt att det var kul att man har simmat eller så. Det är enormt tacksamt, men jag känner mest att jag är, alltså för mig är jag bara jag. Precis som min mamma var när jag var liten, att jag bara, du är bara min mamma, det är inget speciellt med dig. Och hon hade sina medaljer och tyckte så här, så jag bara, det är ju självklart att jag kan bli lika bra som dig, för det är ingenting märkvärdigt med dig. Och så hoppas jag att folk också känner när de ser mig så här, att de bara, men det är ingen märkvärdigt med dig. Vem som helst kan ju bli bra på det hon liksom tar sig an eller bestämmer sig för att satsa på.
Så bra. Det är, om man också, jag brukar försöka försätta, du som inte har lyssnat så mycket på Karriärpodden, du vet ju inte det här, men jag brukar försöka försätta mina gäster på slutet så här vid att de är så här 2021 igen.
Oj, vad härligt.
Ja. Och så ska du få reflektera över vad är det du hade behövt höra då? Vad är de finaste, bästa grejerna man hade kunnat säga till dig då, som du vet nu?
Oj. Ja, jag sa först, gud vad härligt. Sen tänkte jag så här, nej, det kanske hade varit jättejobbigt för 21-22 igen. Men jag hade nog, det hade varit väldigt fint om någon som jag lyssnade på kom fram och sa så här, du kommer lära dig så mycket mer i livet. Det kommer vara liksom oändlig utveckling. För när jag var 21 så hade jag ganska så här, just att jag var i den miljön, så är ganska statiskt. Att man tror att man har mycket svar och man vet hur saker är. Och det är ju en illusion, och det är alltid så att tyvärr, desto mer man vet om saker, desto mindre kan man säga säkert. Så att jag tänker att det är ju det bästa, liksom, att man kan försöka lära hela livet.
Verkligen, lära hela livet. Är det något mer?
Nej, som alltid försöker säga till mig själv så här, det kommer gå okej.
Det kommer gå okej.
Nej, men att man hade fått höra det när man är yngre hade varit fint, liksom, man vet så här, det kommer nog gå okej, liksom, kommer ordna sig. Det där, och det man oroar sig över, liksom, jag har en så här bild i mitt huvud när jag tävlade, hade jag alltid en bild av ett cykeldäck i huvudet. Och att jag inte vill ha pyspunka. Och oron är då pyspunka. Liksom. Mm. Jag har ju hellre stort jack i hjulet så jag vet att det har hänt något än att man har pyspunka. Liksom, för liksom, oro är som att gå omkring och liksom bara ta lite energi hela tiden. Så att den här tanken på att liksom, det är ingen det oroar dig för det du oroar för kommer förmodligen inte hända. Och när man oroar sig över något så länge så har man ju liksom förstört halva upplevelsen just här och nu med sin egen lilla pyspunka oro. Så det hade jag ofta med mig som den här tanken. Så, här, okay.
Så pyspunka,
pys inte däcket liksom.
Pys inte.
Nej.
Är det det som blir ditt liksom, pay it forward till alla?
Pys inte däcket, oroa inte vad som ska hända. Nej. Det kommer nog gå bra.
Ja. Ja. Och slutligen skulle jag bara vilja höra, så här, vad är det för någonting som du, om vi tittar framåt, liksom, vad är det du ser nu? Så här, vad, hur kommer ditt liv och karriär och så där, utveckla sig? Om du får drömma lite här.
Oj, ja, jag är ju... Ja, jag hoppas att det... Alltså, det är ju svårt eftersom jag har varit i en så här civil karriär i ett år ungefär. Jag tycker det är kul med... Jag skriver på en till barnbok. Tycker det är väldigt roligt att skriva om barn och simning. Och liksom den här glädjen i att tävla. Och hitta ett bra håll, liksom förhållningssätt till att tävla. Så det skriver jag på. Och sen så hoppas jag att... Ja, vi kan ta IMR till en ny nivå. Att liksom fler kan jobba på ett hållbart sätt med sin personal.
Mm.
Ja, det är väl det.
Jättebra. Tack snälla Therese för att du har varit med mig här idag.
Tack för att vi kom.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och har blivit riktigt inspirerad. Det blev jag av min fina gäst. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och Therese Alshammar. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i våra sociala medier. Du får gärna stjärnmarkera podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig verkligen så tacksam och glad. Och för dig som är intresserad av att utveckla ditt ledarskap så finns det fortfarande tid att ansöka till höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer och ansöka på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.